Intervju-o-mania. Välkommen till MSDN Radio för 2009 och första veckan i december. Idag med Dag König och Danveig Tran. Och jag tog med mig Danveig här för jag har tyvärr inte fått vare sig Johan eller Robert riktigt på tråden. Vi har rätt mycket att göra idag. Många grejer, bland annat inför Scott Guthries stora prestation på onsdag. Och vi har någonting annat som heter Eurostar, vilket jag kommer till senare och sånt. Så att det är bara jag och Danveig här idag. Men det är inte så bara, eller hur?
Nej, inte så.
Danveig, är du lite trött? Du har varit på Dreamhack.
Ja, det har varit Dreamhack för hela slanten för mig. Ja. Sen i torsdags. Och det blir inte mycket sömn när man är där. Det är nästan så att tiden står still så fort man kliver in i Elmia-salen.
Jag skulle aldrig våga åka dit, tror jag ens. Jag skulle nog få så här, jag skulle dö av trötthet. Men är det så att de verkligen försöker, de här ungdomarna då, vara vakna i fem dygn eller fyra?
Ja, det är så. De lever ju sitt eget lilla liv där i Elmia-salen. Och det är nog väldigt många energidrycker som går åt där.
Men hur är det? Alltså man tänker, vad var det, 11 000, 12 000?
13 000 hade de förra året och jag tror nästan att de har blivit större.
Oj, ja.
För det kändes som de hade fler datorplatser i år, men jag vet inte hur många som var där.
Men hur är det? Är de snälla mot varandra eller är det bråkigt?
Jag tror det är ganska gemytlig stämning där inne. De flesta har ju gemensamma intressen och det är väl säkert många som känner varandra sedan innan men aldrig har träffats. Så de tar nog chansen där och lär känna varandra bättre in real life, så att säga.
Och sen är det så här lite subkultur, nördar och sånt, va?
Precis.
Jag såg lite på Sveriges Television, de hade en inspelning från, eller de försökte köra hela helgen. Det lät, det såg ut lite mer som det var mer tjejer där i år. Tycker du att det ser en sån trend? Det har ju varit en undersökning också.
Just det.
Att det är så.
Ja, jag såg också några siffror som visar att det har ökat. Antal tjejer som deltagare har ökat. Och man träffade på en hel del gamer som var tjejer som var intresserade av att spela spel och även att utveckla, programmera för olika ändamål.
Men mellan tummen och pekfingret, är det fortfarande 10% eller 30%? Vad tror du?
Jag skulle gissa på 10. Okay. Ja.
Men du var ju där också då som lite utvecklare, Windows och sånt. Hur var läget mellan de här ungdomarna och dig som representerade Microsoft?
Det var väldigt positivt. Jag höll ju en föreläsning om Windows 7 och jag visade lite Windows Live Essential och även DirectX 11. Så jag hade en fullsatt publik på ungefär 100 pers. Och
de var kvar hela tiden?
Ja, det var de. Och de var vakna också. Så det var jättekul och de flesta var väldigt positiva. Och
kan du se lite när du tittade om folk körde Windows 7 nu?
Ja, när jag gick runt så de som inte hade spel på fullskärmsläge så såg jag att majoriteten körde Windows.
Windows 7?
Många körde Windows 7.
Mm. Finns det något annat man kan köra? Sitter några och kör Macintosh på de där eventen? Eller?
Det var faktiskt väldigt många Macar där, fast de körde Windows på Mac då. Och de som jag pratade med hade valt det för att de tyckte hårdvarumässigt så var Macen snyggare än de andra laptopsen.
Men hur var det mer när du mötte människor? För vi är ju jätteintresserade av att folk ska börja liksom utveckla och sånt. Du sa ju det att tjejer vi var med och utveckla. Mm. Hann du prata med folk om det? Och hur ser det läget ut nu? Är det inne att vara med och utveckla på något sätt? Eller?
Det är en väldigt liten procent som är på Dreamhack för att de är intresserade av utveckling tyvärr. Det är ju så att de som är intresserade av spel nödvändigtvis inte är intresserade av att försöka förstå hur det funkar eller ens lära sig att utveckla spel. Men tyvärr så var de flesta nog mer intresserade av icke-Microsoft-utvecklingsplattformar och andra programmeringsspråk.
Okay.
Och tävlingar som pågicks där handlade mycket om Java-utveckling och utveckling på Android eller Apples telefoner.
Var det något annat så här lite extra kul som du kan berätta för oss som inte var där?
Ja, i Asusmontern så pågick det en överklockningstävling. Och det var, jag tror det var världens bästa överklockare som hade samlats här för att tävla om den återvärda titeln.
Det var hur överklockade, liksom, har de sån här vätkylning?
Ja,
och
de fick samma uppsättning av hårdvara och mjukvara från Asus då. Det var Windows 7 på dem. Och så fick de under tid då parvis tävla mot varandra. Och de tweakade biosettingsen och de använde flytande kväve för att kyla ner.
Och så körde de något program då som gav några resultat?
Ja,
var det så?
Precis. Det var något program som Asus hade tillverkat. Som de körde. Det var fascinerande att titta på.
Den här gången i MSDN Radio har vi lite intervjuer. Det är också därför jag har med mig Danway. Vi kommer att intervjua lite från Teched där Danway var med. Vi kommer också att göra en intervju från PDC där jag gör med Ron Jacobs. Och vi pratar lite om Windows Server App Fabric som är vår nya namn för massvis med produktnamn som tidigare till Dublin och allt möjligt sådär. Och sen till slut ska vi prata med han som är chef för våra testverktyg på Microsoft som heter Amit Chatterjee. Jag ber om ursäkt om jag säger det fel. Så att det kommer bli en spännande intervju här. Men jag tänkte vi börjar lite med Teched och sen kör vi igång intervjun. Danway, hur var Teched i år?
Det var riktigt bra. Jag har ingenting att jämföra med. Det var mitt första Teched.
Jaha, jag trodde du var där förra året.
Nej, då var jag inte ens här på Microsoft.
Du har varit här så länge tycker jag.
Snart ett år.
Ja.
Det var riktigt häftigt. Mm. För mig var det den största evenemanget som jag varit på. Jag tror det var drygt 5000 pers som samlades.
Det
i
var slutsålt
va? Ja, det fanns en väntelista som man kunde ställa sig i.
Var det en fysisk väntelista som stod varför för folk utanför?
Ja, det var nog mer. mer i teori.
Mer på virtuell.
Just det.
Ja. Jaha, vad var det som var så bra då?
Det var väl, jag tyckte sessionerna var bra. Jag hann inte se så många eftersom det var så många personer där som ville se sessioner. Så de flesta sessioner som jag var intresserad av var fullsatta. Och eftersom jag är Microsoft-anställd så fick man ge företräde för de andra betalande personerna.
Var det något roligt runt omkring? Eller var det...
Ja, det var jättemycket på gång. Det var fullt med utställare, en hel del tävlingar där också och jag hängde mest vid community loungen för att träffa andra kollegor som man inte ser så ofta. Också träffa en hel del kunder och partners då för att prata lite mer.
Men jag antar att det där kommer du att prata om i den intervjun som du nu gjorde på Teched med Magnus Mårtensson. Är det någonting just du vill säga i intervjun innan vi drar igång den?
Ja, jag haffade ju tag i Magnus ganska ad hoc. Han hade en hel del på gång där på Teched. Förutom sessioner så var han också jurymedlem och sådana saker. Så han var stressad men tog ändå tid till att ställa upp på en kort intervju. Så det var väldigt snällt av honom.
Så då kör vi den intervjun så får vi höra hur stressad han låter.
Hej, hej! Jag heter Danway Tran och är IT-programmerare på Microsoft. Just nu är jag på plats på Teched i Berlin och sitter här med Magnus Mårtensson från Dotway.
Yes, det stämmer det. Vi sitter här mitt i community-arean och spelar in om det hörs lite ljud i bakgrunden. Här händer det mycket runt omkring oss tycker jag hela tiden.
Ja, så det är inte bara sessioner och så som gäller här?
Nej, verkligen inte. Vi har en stor, där är en stor community-scen där de kör inspelningar av olika slag och alla med intervjuer och paneler och debatter och sådana saker och även den ganska så populära och rätt så prestigefyllda Speaker Idol-tävlingen.
Just det.
Där man kan vinna då. Vinnaren av Speaker Idol, det är en liten talartävling som är här. Vinnaren vinner en talarslott på nästa års Teched. Så det är ju väldigt hög prestige i det.
Precis.
Jag är ju själv här som talare och ska faktiskt prata i eftermiddag om flexibel design. Och har pratat om grejer igår och så också, så att talare får inte vara med i tävlingen, annars hade jag velat vara med för att det är kul. Jag sitter i alla fall i juryn nu i finalomgången här, fyra jurymedlemmar och jag har alltså en fjärdedels makt då i att bestämma vem som vinner, det är jätteroligt.
Ja, det kan jag tänka mig. Då får du se till att du använder makten på ett korrekt sätt. Och
absolut, jag är fullständigt drunk with power här. Nej, det är jätteskoj att vara här och göra. För det blir alltid så hemskt många grejer mer, känner jag, som man kan göra utöver sessioner. Det är ju kanske det viktigaste med TechEd, men det finns mycket andra aktiviteter också.
Ja, precis.
Och mycket nätverkande och mycket träffande, och det tycker jag är en rolig sak med TechEd.
Mm.
Så ja, så ser det ut i alla fall.
Ja, du är lite av Mr. TechEd kan man säga.
Säg inte så.
Du har en väldigt stor plats här på TechEd
det här året. Det där lät jätteroligt. Nej, jag har väl kanske en förmåga att stoppa liksom fingrarna i alla syltburkarna, därför att jag tycker att det är jätteroligt att vara med. Samtidigt så tar det mycket på krafterna också, till exempel på rösten här som jag nu måste vårda ömt fram till mitt egentliga viktigaste framträdande då, som är en riktig breakout session så att säga, som spelas in och sådär. Tyvärr läggs inte TechEd sessions ut publikt att titta på i efterhand, utan man kan gå in och titta på dem i efterhand om man har varit som attendee på konferensen.
Precis.
Det är väl en nackdel, men kanske en morot till att komma hit eller skicka någon från firman åtminstone, så kan kanske andra logga in. Får man göra det? Nej, det tror jag inte. Men i alla fall någonting sånt. Oj, min röst gör sig här.
Ja, det tar väldigt mycket på krafterna att vara här. Det är ju fullspäckat schema från dag ett.
Det känns verkligen så, och i ärlighetens namn, det är klart att man går vidare på kvällarna och käkar någon middag, sitter och nätverkar, precis, träffar folk, och kanske då gärna som igår var det ett vad var det för typ av event?
Svenskkvällen
igår, ja. Och då kommer man ju på i nattklubbmiljö med fingermat och sitter och pratar där med massa svenskar.
Mm.
Och det är klart, nattklubb, fingermat, nej men i alla fall öl, hög volym, det tar på rösten. Så att det gäller att spara sig så att man håller en hel vecka.
Precis, men det är ju nätverken som är en av de största.
Det känner jag absolut. Det är jätteviktigt att vara på plats och träffa folk och knyta kontakter och bygga nätverk och hela den biten, alla de positiva orden där.
Ja. Och det här är ju jättebra möjlighet för det, eftersom det är 7000 personer som samlas på ett och samma ställe.
Så det är ganska rejält stort. Venuen här kan jag säga att jag tycker att den är ganska bra. De sa för att de liksom förvarnade, den är så jättestor och det tar så lång tid att gå från ena änden till den andra. Det vet jag inte om jag uppfattar att så himla stor är den inte. Visst är det stort, visst är det här mäktigt, men jag tycker att det är absolut hanterbart.
Ja, för mig så känns det stort. Jag är ju inget lokalsinne, så för mig är det som att komma till ett nytt ställe varje dag.
Ja, just det. Wow. Okej. Nej, men det ligger ju mycket i det i för sig. Sen, vi sitter ju i community area, där är ju en lika stor, ett lika stort utrymme för Technical Learning Center som det heter.
Just det.
Mm. Där alla de här Microsoft-utställningarna är för olika teknologier, där man kan träffa MVP:er och allt vad det är, MCT:er och prata om teknologierna liksom man till man. Ibland träffa de som faktiskt har varit med och byggt olika delar av de sakerna som man är intresserad av. Och det är också en bra, tycker jag, fördelen med att komma hit, att man faktiskt har en möjlighet att ställa direkta frågor och ta kontakt med direkt med personerna på Microsoft som gör det här. Så det är väl, ja, det är väl ungefär det. Alltså, förutom det så är det uppenbara med sessions.
Precis, det var en väldigt bra sammanfattning av det som händer runt omkring.
Precis, men sessions, det känner jag att det fattar väl alla att det, ja, det är det som är viktigt här. Så att, ja, jag tycker det är väl det vi har att säga om det, va?
Mm.
Det var jättekul att få bli intervjuad idag.
Ja, jättekul att få prata med dig lite mer.
Vi hörs och ses.
Det gör vi.
Ha det bra.
Tack. Lycka till med din session.
Ja, det var alltså en intervju med Danway och Magnus Mårtensson från Dotway om TechEd. Nu går vi över till den intervjun som jag gjorde med Ron Jacobs på PDC-konferensen som var i Los Angeles för ett par veckor sedan. Och just på den konferensen så lanserar vi en ny server och faktiskt service. Den heter Windows App Fabric Server respektive Windows App Fabric Service. Och man kan säga att det är en applikationsserver som innehåller funktionalitet för att hosta workflow, hosta tjänster, göra dem persistenta, kunna övervaka dem, kunna cacha dem och på så sätt lastbalansera och sånt. Så jag tog mig friheten att prata med Ron som har haft ett stort finger med i den produkten, och han förklarar den här för oss, vad den egentligen handlar om och vad är det som är så bra med den.
Yeah, today at PDC we announced the Windows Server App Fabric, which is a very exciting step for us to take because it really provides a lot of the capabilities that people have been asking for Windows Workflow and WCF. And what's even better is that the App Fabric will scale not only from on-premises but up into Windows Azure. So next year we'll see a beta release of App Fabric running in the cloud in Windows Azure. And what this opens up is the possibility that you could write apps where you can start with them on-premise, you could scale them to the cloud if you wanted to, you could have a mix of part of it on-premise, part of it in the cloud. It's just an incredible solution.
So App Fabric could be a personal cloud or private cloud for a company? Or?
Yeah, so the idea is that it can be public cloud or private cloud, either way that you want to run it. And the goal, of course, is to make this easy to program against. So the same skills that you take and learn, if you learn Windows Workflow 4 and App Fabric working in your environment today, next year when we release Windows Server App Fabric for Azure, it will be the same thing, same code, same things you're used to. It will just work out there in the cloud.
What's the main features of App Fabric then?
Well, so today what you get is deployment, management, and monitoring, plus a distributed in-memory cache. This is something that's been around for a while, codenamed Velocity. And so that's going to appear. And it's really a fantastic caching implementation, provides a lot of performance gain for many applications. And the tracking and monitoring infrastructure is really incredible. In fact, we have a hands-on lab for workflow services that includes a look at this. Everybody struggles with, when my app is blowing up in the production environment, how do I understand what's going wrong? People are calling me, say, it's not working, what do I do? So what we wanted to do was have a richly instrumented environment that tells you exactly what went wrong, what things were executing, and if you can correct the condition, you could even restart the workflow from the last place it took off. So today I posted a video on Channel 9, it's about the introduction to workflow services with App Fabric, and in this video you'll see how I can diagnose a problem with App Fabric. I can correct the condition, resume the workflow, and watch the whole thing finish. It's a great solution.
How about Dublin then? And how about BizTalk? Can you explain the relationships?
So many people have heard us talk about on my podcast show, Endpoint TV, about Dublin, which is a code name for some of the things that went into Windows Server App Fabric. So now we can use the real name, App Fabric, and it's the management and monitoring capabilities that we saw there before. And now, what about BizTalk? I know a lot of people have said, hey, you know, BizTalk has sort of similar capabilities today. And it's true that it does. So what's going to happen is that BizTalk has a future. It definitely has a future. We're not taking some pieces like the adapters and all that kind of stuff out of BizTalk and putting into App Fabric. BizTalk will continue to be the integration server from Microsoft. Over time, BizTalk will be built on top of the App Fabric. And the goodness of that is that you would expect to see the kind of things that you get used to in App Fabric surfacing in the BizTalk environment as well. And some of the best things that the BizTalk team has done will surface in the App Fabric world, which is already happening, right? The tracking infrastructure, all of that kind of stuff. The same guys who wrote that for BizTalk moved over into work on App Fabric, so they brought that stuff with them. So it's going to be exciting to see how this unfolds over the next couple of years.
One thing that everyone is asking for, when will the workflow engine be part of the BizTalk then? Is this in a couple of years?
Yeah, so there's actually a talk here at PDC today about this, but I know this is going to be for people who aren't here at PDC. So the BizTalk team is going to do a release later this year in 2010, or next year in 2010. And that release will have some exciting new capabilities. But the one after that, they're already working very hard. And they're going to actually show a prototype today of this working where Windows Workflow 4 and the App Fabric capabilities surfacing in BizTalk. So won't be the next release, but the one after.
The finished question, could you talk about a bit about the roadmap for App Fabric, both the server and the service?
Yeah, so the roadmap is that we're going to release App Fabric in 2010. There's a beta 1 release that went live today. So there'll be a beta 2 release in the first half of next year, and it will be primarily the components that were known as Dublin and Velocity. Then you're going to see over the next few months after that those components surfacing in an Azure release that will be a beta. And then some of the things of Azure will actually begin moving towards the on-premises release with like the service bus pieces and some other things from there. So you'll see the platform kind of becoming uniform between Azure and the on-premises version of App Fabric across the course of 2010.
Because a very common question I have, when will we release Dublin?
Yes.
So now it's the question, when will we release App Fabric?
Yeah, so the plan is that after .NET 4 and Visual Studio 2010 ship, within a few months probably after that, we can't be more specific than that, but because it depends on those things, we have to ship those first, and then we'll see App Fabric on-premise release after that.
Och den sista intervjun jag har idag, det är med en general manager för test, eller the general manager för test. Han heter Amit Chatterjee och han kom till Sverige idag faktiskt. Idag är det måndagen den 30 november, för det är så att det är en internationell testkonferens som börjar i måndag som heter Eurostar. Och där Microsoft kommer att medverka och visa våra nya testverktyg som vi är riktigt stolta för. Testverktyg för testautomation, manuella tester, automatiska användningssnittstester och så vidare. Så jag greppade honom precis när han nästan hade kommit hit och gjorde en liten snabb intervju med honom, och det är den som ni kommer få höra här.
Very happy to be here. I'm right now the general manager for the Visual Studio test business. I am based out of India. Of course, I have a development team which is worldwide. I have most of the team in India and then in US in Redmond in North Carolina. And I have been in Microsoft for 21 years.
Wow.
And in my career, I think this is the best opportunity to run a full business while still being in Microsoft. So I'm very excited about
it. Have you always been in India, or have you been working
in Redmond? The first 11 years was in Redmond. Then when the India Development Center started, that was an opportunity for me to go back. And I've now been in India for the last 10 years.
It was really interesting to hear about the India Development Center. How large is it?
So the India Development Center is about 1,500 people. And there are about 20 big projects that we do. Visual Studio Test Business is one, BizTalk Server, Data Protection Manager, so a few of those.
Okay. And how large is your team?
My team is a total of 122 people across three sites.
Okay.
So about 84 in India, 23 in Redmond, and about 15 in North Carolina.
So you must be a very good guy to tell us about the testing tools in at Microsoft and how we position them on the market. Can you?
I absolutely hope so. Yes.
Go on.
Okay, so it's interesting, right? Microsoft has always been building products for the developers, right? Since the last 35 years. But it is interesting that, you know, if you take a look at the number of projects which are successful, even in the 21st century, we find that only about 30% of projects are successful. Many are failures because either they take too long, or the quality is not good, or the feature set's not right, etc. So in Microsoft, there was a realization that while we are building tools for developers, you know, these projects aren't failing because people are not being able to write code or not being able to compile. You have to take a look at the entire life cycle. And Microsoft was lacking in that space. So with that realization that even in the 21st century, projects are not successful, and we can do a whole lot to sort of change that view in the industry, we have decided to enter the test business in a big way. And we are focusing on the entire application lifecycle management. And within that, from the test perspective, we are building products and processes that will move quality upstream and integrate with the rest of our offerings. That, I think, is going to be a game changer in the industry.
And what's could you elaborate more about our unique position as Microsoft in comparing to our competitors?
Absolutely. In many cases, you know, people who are doing these projects, of course, they are using different tools. But the problem there is these tools are disparate. You know, they do a good job. For example, you may have a tool which does a great job for the testing aspect. But, you know, the developers are using a different tool. So when the testers and developers are working in a team, the two different tools cause issues. So one of the key value prop that Microsoft has is the ability to sort of break down these walls between architects and developers and testers by building a consistent set of tooling which works across. That, I think, is one of the big value prop, to break down the silos or walls between developers and testers. Another attempt that we have done is that in this industry, the testers today don't get much of respect. They just come in at the fag end when the work is done, and they never are able to please anybody. We are trying to get the testers to be first-class citizens in this application lifecycle management space. And we're going to try and provide them tools which are modern, which leverage them. So a tester doesn't have to test, you know, spend, you know, 50% of their time building up environments or working really hard on a bug only to find that a developer throws it back at him or her saying that bug's not repro, the quality is not good. We are trying to build these tools which align the testing with the lifecycle, which breaks down the walls between developers and testers, and lets us leverage the testing assets in a much more fundamental way.
But what's new now? We have had testing tools since 2005. What's the difference now?
In 2005, we really had covered only two aspects of testing. One was load testing and one was unit testing. Those were our only offerings. But as you can see, testing is a big area, right? I'll tell you a simple thing. Today, 70% of the testing done in the world is manual testing. Where people, you know, manual testers, they are perhaps sitting down with an Excel sheet. They have a set of steps written down there, and they are, you know, checking the steps and testing the products. And in this duration, if they find a bug, now their big task is to report the bug. That's their job. But you can imagine in this scenario, when you finally find the bug and you have to fill out this bug form, many things can go wrong. You might forget a step that you took, not that you don't remember now. Or you may not capture essentially what the stuff happened. So when the bug eventually goes to a developer, in a large percentage of cases, it becomes a not repro. There's not enough information, which the tester just, you know, was not careful enough to put that in the first place. So there's a lot of waste in the industry. Testers are testing for hours, but when they turn in the bugs are of a good quality. So one of the things that we are trying to do with the Visual Studio 2010 product is focusing on rich bugs. With our product, when a tester finally finds a bug, all that the tester has to do is hit a button to enter a bug and just provide the title of the bug. Every other information, the steps that the tester took, all other information about the system under test, various attributes which help the developers repro the bug are automatically generated by the system. So you see, in 2005, what we had was one area of the testing, unit testing or load testing. In 2010, we are providing a complete repertoire of testing tools and, in general, focusing on making the generalist testers be so much productive.
Okay. So we have a new tool. So that's not part of the Visual Studio or not in the Visual Studio IDE?
You're right. So what the other challenge has been, you know, the Visual Studio product, as it has evolved over the years, sometimes can tend to be a very overwhelming for a manual tester who does not know code, who is not interested in going into code and debugging. So when you ask a manual tester to pull up Visual Studio and do their testing, they feel intimidated. So what we have done, keeping in mind the manual testers as well as the business analysts who will do user acceptance testing, we have provided a completely modern tool outside of the Visual Studio, which is catered just keeping those, you know, testers and business analysts in mind. So they're not intimidated. They get into a modern environment where it's all about testing the product, and it's a very nice experience.
If we think about the test marketing and the testers, what are their main problems, the main pain points they have today? Have you already mentioned it, or could you elaborate more on that?
Yes. So in fact, when we did enter, before entering the to test business, we actually did a lot of surveys to find out exactly what the pain point was. Because as you know, in Microsoft, one of our value props is we try to figure out what the customers are struggling with and then try to solve that. So many things came out. One was about testers not getting any respect, right? They do this hard work, but developers don't treat them with any respect because the quality of the work which comes out of them, unfortunately, because of lack of tooling, is not so good. That was one. The second aspect were testers. You know, they had very little control over their own strategies because, you know, developers would change code, a build would come out, they would be asked to test without any information of what has changed in the build. Or if I have thousands of test cases, should I run all the test cases for every build? Which does not seem very, you know, efficient, but no tooling to provide them any more information. Or the testers are spending, you know, up to 50% of their time just building up environments of different configurations. So consequently, they are not able to spend time testing the product. So these are some of the pain points that have repeatedly come up that we have tried to address with our product in 2010.
I know that we have very many new features and functions in 2010. I will do a hard thing for you now.
Okay.
Just mention two.
Two things is, one is a very modern test case management sort of a surface where you can define your test strategy, your test cases, reusable test cases, data binding. So it really lets you plan your testing upfront and in a very nice way. And the second one is the lab management feature, which lets you build up complicated environments through the use of virtualization. And we have essentially taken virtualization and made it a core capability of the ALM space. So I'm really proud about these two aspects. There are many, many capabilities. You asked me about two, those two come to mind.
Okay. And the test management, I think that most people can wrap their heads around. But the lab management are a bit more complicated. Can you tell us more about this function?
Right. So the lab management, the main goal is that, let us say you have a multi-tier application. You have a database tier, a web tier, a client tier. So you're going to deploy the application over three machines, right? It is very difficult for both the developers and testers to work with such an environment. Lots of errors and handoff errors come in. So with the lab management, what we are trying to do, think of a lab management as a test lead, perhaps, builds up a repertoire or a library of images that you know your team is going to be working with. Then testers and developers, taking those images, they can create these multi-machine configurations very easily. Having done that, you now can do a couple of things. You can do your manual testing against those environments, and because it's virtualized, when you run into a bug, you can take a snapshot of the entire environment, including the three different machines.
There I have many questions about how big will this snapshot be?
Right. So the snapshot, interestingly, the snapshotting is managed by the virtualization platform itself. So when we take a snapshot and put it into a bug report, all we put is a link. That is not big, because the images are on the virtual machine itself. So that's why, you know, we don't add any more space from the snapshotting perspective.
So nothing in Team Foundation server?
No, it's a link. Yeah, the snapshotting is still in the host machine, managed by Hyper-V in this case, and they have a different way. They have these AVHD files for each snapshot. That's the base Hyper-V capability. What we are doing is providing you a link of that. And then the other thing that we do with lab management is, let's say a build comes out with team build. Now we provide an ability for you to bring up this environment, take it to a known good state, so that for every build, it'll always be at a good state. Deploy your bits, take another snapshot at the end of it, and now you hand it over to your testers. So two things we have done. One is every build is deployed to a known good state, which was a problem in the industry. So now you know your environment is clean. And then after that, we have provided a snapshot after deploying the build. So when the tester does a bunch of testing, let's say exploratory testing, and then wants to come back to the state where the application was deployed again, you can go back to that snapshot. So these features, I think, are very interesting. In my team itself, we use our product. So my testers are using the lab management product. So I'll tell you, I've been running this team for about 3 years now. Till now, I really never had a view of what my physical lab looked like. But with this tool, in that Microsoft Test and Lab Manager UI, I can now see my lab. I can see what machines are there, what state they are in, who's working on what machines are idle. And I know my testers feel that, you know, the value prop that we built for is really coming through. So I'm very excited about that.
And that's an interesting question. How do Microsoft test their products? How did we do it before we have a test?
So Microsoft, interestingly, this is another interesting anecdote about Microsoft. We are a development community of 20,000 people, and every team have their own test frameworks, which has been a positive for us as well. So as you know, we are entering the test industry in a big way, but some of the technologies that we are finally productizing aren't that new. For example, the framework that we use for automation has been used by teams in Microsoft for the last 8 years. Windows, Exchange, they are using that record and playback framework, which we are productizing. So while it's a V1 product for us, we have a technology which is fully baked. So to answer your question, every team, usually they have their own frameworks. You know, these are smart developers and testers who are doing the testing. They write their own tools. In my team as well, before we built these tools, we had different kinds of automation frameworks, et cetera, that we were doing. After beta 2, as these tools became mature, now my testing team is using our own set of tools, which we call dogfooding. So my entire team is now using, you know, the test case management, the coded UI, the lab management, the fast forward for manual testing, exploratory testing, and it's a great big joy. And that gives me the confidence that our tools ready for the, you know, the customers.
And probably other teams also.
Absolutely. So the couple of, you know, we have a program which builds up a ramp up of people who will internally adopt this, and we are progressing around that path.
Before we close this interview, I want to talk about one feature, and this is the test impact analysis. Mm-hmm. Could you tell us a bit more about it? Because it seems a bit magic for me.
Right. So let me tell you the problem here. As I said, right, typically the big problem the industry faces is a new build comes out. And in that build, developers might have fixed bugs. They might have added a new feature or two. They might have fixed some requirements. Now, the challenge for the testing team is the testing team at that point of time may have thousands of test cases. Now, to validate that build, should you really run all 1,000? Quite likely no, because not everything has changed. So there was not a good set of tooling in place which would guide the testers to prioritize their test cases. Test impact is a capability which helps you do that. In simple, it is not so magic. The way it works is, let us say that you have a set of tests, right? You run them once, all your tests, let's say 1,000 tests that you had, you run them once. The system then records what parts of the code each test touches, and that's sort of maintained. Now, when you do a new build, the system knows what code has changed, because from the shelf sets, from the developers, we know what modules have changed. And since this had its database of what part of the code was mapped to what test, it can give you now a list of prioritized tests, which can say that, you know, these modules have changed, and those 5 tests, which I know goes through these modules, you should really run them. So it is a way of prioritizing the test. I should also call out, though, that it is not doing advanced data modeling, et cetera, to come out with these tests. For example, obviously, if you have not run any test at the beginning, even if they're impacted, we'll not be able to tell you that, right? But to think of this as a guidance by the tool which tells you which are the prioritized test cases to run. So this is a set of tests maybe you will run as part of your build verification. So it gives you clear indication that, you know, 10 out of the 1,000 have changed. You run those 10, and if the test passes, you have good confidence that the build is good for the rest of the team to now consume.
Nice. Could you say something about the features in the future you're thinking about? What's our path in the future for the testing tools?
Right, absolutely. So one of the big value prop for the Visual Studio product is this sense of integration across the different roles, because all of our assets, artifacts are in TFS. That lets you do phenomenally different set of things. I'll give you a sense of what may come in the future. Let's say as a manual tester, you bring up your application, and now as you're about to test, And now we provide another view on top of the application, which perhaps highlights that, you know, on the top left, this button, you should test because a lot of code has churned there. On the right-hand side, it's looking green. No point going there. So when you go to this red part, you hover over it, maybe a set of bugs are now, you know, listed, saying that there are already 5 bugs against this, right? So this concept of actionable data, where the system knows what has happened, and it's now going to be constantly guiding the tester to focus most effectively, is an example where we'll perhaps, you know, have some innovations down the road. Another one with the lab management. Today, another big problem that the industry has is the testing team signs off on a product, and then the bits are handed over to production. They install the builds, and maybe there's a little bit of a configuration change, and now bugs come across, which the test team did not find because the configuration was not exactly the same. With virtualization, we are on the path where once the test team has signed off on a release, we should be able to promote those configurations directly into production. So there is no more differences in configuration. Or conversely, when I start the next version of my application, I should be able to take the configuration directly from production, bring it into my test lab, so I know that I'll be testing against the configurations which matter. So these are a couple of examples where we will continue to drive innovation and drive quality up front. Our goal is, how can we get to the point where the discovery, the time between when a bug entered the system and it was discovered, is minimized.
Wow, thank you, Amit, for taking the time to do this interview, and have a really nice stay here in Sweden, even that it's a bit dark and cold for you.
Thank you very much. It's my first day in Sweden, so it is dark and cold, but it's a beautiful city, and I want to come here in summer. And thanks for having me on your show.
Ja, det var Amit. Och det var också MSDN Radio för den här gången. Så tills vi hörs igen... koda med kvalitet, alltså testa. Hej då.